gonna feel that vibe. I promise y'all. They're gonna feel it.
We're good. Thanks for having
me. We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Mina damer, mina herrar och eventuellt guldhamstrar, varmt välkomna till denna succépodd som numera heter vadå, Gnistan Olsson?
Ja, men den heter ju Gnistan och Sheriffen, så enkelt som det. Och ja, hjärtligt välkommen helt enkelt.
Skönt. Tack så bra.
Hur är läget med dig, Sheriffen?
Jag mår bra. Det är torsdag idag när vi spelar in. Jag har varit ute och pruttat med Rogge, minusgrader. Pratar just nu i en ny Macaphone, Shure KSM-8 heter den. Så att det ska bli spännande. Det är alltid kul med nya grejer, och nu har jag köpt den här på företaget, så att det kostar inte mig något. Så jag mår jättebra, du då?
Det är fint. Nej, jag nämnde det för dig precis innan. Nej, jag mår också jättebra, men jag nämnde också att det går ju bra just nu med min betting. Det där tipset som jag gav för några veckor sedan med singlar och en kombination med samma singlar då som du har, eller samma spel som du har lagt på singlarna, tycks fungera. Det verkar faktiskt vara liksom ett rätta vägen, för att även fast jag har haft så här två vinster, nu har jag dragit ner från femlingar till tripplar istället, men kör du liksom en trippel och bommar på två eller bommar på en, så mest troligen får du tillbaka pengarna tack vare de andra två som du har lagt. Så du liksom går sällan back, och just nu har jag dubblat upp pengarna dessutom, så då har man råd att köpa 900 kronors mössa som jag precis har gjort. Sitter med den just nu. Jävligt mysigt.
Moncler eller vad kör du?
Nej, faktiskt inte. Jag kör på mitt märke som jag tycker sitter som en smäck på mig, nämligen All Saints. Jävligt fint.
Du, vad skulle jag säga? Jag är ju också bra på att tippa, bara att jag inte lämnar in. Utan jag sa ju att Dolphins kommer torska och Jets kommer vinna och fan och hans moster. Och det blev ju som jag spekulerade i allt där. Men den här veckan ska jag lyssna på mig själv när det kommer till betting. Men
ja, till och med JVM-sheriffen gav du ju rätt tips på. Du sa att Tjeckien skulle spöa Kanada, och det hände ju. Och det här tippar jag också att du inte själv la tipset.
Ja, jag la på Tjeckien, så det var lugnt. Men,
bra där.
Och sen sa jag att USA skulle vinna. Jag sa ju för sig att Kanada skulle bli tvåa och att Tjeckien skulle bli trea, Sverige fyra. Så att jag satte i alla fall fyra, eller tre av fyra där på medaljutdelningen. Så det var väl ändå godkänt. Så här är det, Gnistan Olsson. Nu väntar ju det som man egentligen har väntat på sedan typ vecka 12. Jag tycker att de senaste veckorna har varit pisstråkiga rent NFL-mässigt. Att det var ju bara en match nu som betydde något egentligen den här gångna veckan. Den ska vi givetvis komma in på. Men nu väntar ju slutspelet, och vi ska gå igenom match för match. Men innan det så ska du få redogöra lite vilka som har blivit av med sina jobb och dylikt.
Ja, det är ju alltid liksom, när säsongen väl summeras så försvinner ju vissa headcoaches, offensiva koordinatorer och så vidare. Men jag tänkte bara nämna några i alla fall som har blivit av med jobbet. Headcoachen för Las Vegas Raiders, Antonio Pierce, kanske inte helt oväntat med tanke på hur den säsongen har gått. Och det finns ganska mycket i det här laget som ändå ser positivt ut. Jag menar, Jacoby Myers känns som en stabil wide receiver. Och framförallt deras Brock Bowers, då tight enden, är ju extremt vass och just nu också har rekordet när det kommer till mest receptions för en rookie receiver. Även fast han då spelar på tight end-positionen. Och där kommer förmodligen också Tom Brady ha ganska stort inflytande i vem som kommer att bli head coach, vilket blir jäkligt intressant. Och det finns spekulationer att så som avtalet är skrivet för Bill Belichick och North Carolina, alltså college football som han signerar för, är skrivet på ett sånt sätt så att han kan opta ut ur det och endast bli skyldig $1 million. Något som då såklart, om man signar med Raiders och går tillbaka under lite tillsammans med Tom Brady partnerskapet där, så är det liksom någonting som de definitivt kommer kunna täcka, den där miljonen. Så han kommer ju absolut inte tappa några pengar, men kommer snabbt tillbaka in i NFL istället. Så väldigt spännande att följa den situationen. Bill Belichick och Las Vegas Raiders, det hade faktiskt kunnat vända den organisationen.
Ja, och det hade ju varit en bra match också för honom, med tanke på att han, jag tror att han saknar rampljuset. Därför har han börjat dejta en 19-åring eller vad det är, så att han liksom dyker upp på sociala medier igen. Så att han saknar nog lite rampljus, så att det är absolut en möjlighet att se ja, den gamle farbron i Vegas. Jag tror, ja, det är en match made in heaven. Jag tror också det är en stad som passar honom. Han har bott kallt och så, nu vill han bo lite varmt på, när han är gammal som gatan. Går runt i Hawaii-skjorta, spelar bort den där, eller vinna tillbaka den där miljonen på casino och sånt där. Det, ja, Vegas funkar för Bill.
Ja, men jag tror också det. Sen är det ju så att Jacksonville Jaguars har inte gått som man hade tänkt sig när headcoachen då Doug Peterson klev in. Man trodde liksom att Trevor Lawrence...
Jag säger så här, det har gått exakt som man tror. Det är ett skitlag, kommer förbli ett skitlag. Grattis till prinsen också, blev farsa häromdagen.
Ja, det är väl ändå man kan säga grattis till honom för att sen han klev in i Jacksonville Jaguars så har han haft alltså, jag gick igenom det för några veckor sedan, men han har ungefär haft samma statistik som Daniel Jones. Och Daniel Jones just nu sitter på bänken för Minnesota Vikings och prinsen istället är fortfarande franchise quarterbacken för Jacksonville Jaguars. Alltså det är mycket i den här organisationen som måste hända för att det faktiskt ska kunna klicka. Och jag tror att en ny head coach, oavsett vem det blir, kommer inte kunna vända på det inom åtminstone de kommande 5 åren. Så det är en tuff situation. Däremot ett lag som sitter i en ganska fördelaktig situation, även fast de själva då vann en match för att bli av med första valet overall i hela draften, var ju New England Patriots, vilket ledde till att de sparkade sin head coach Gerard Mayo. Något som också skedde för Houston Texans bara för några år sedan när de vann den absolut sista matchen för att då också bli av med first overall picket. Och man förstår ändå ägaren någonstans att ja, men fan, har säsongen gått så här jävla dåligt så behöver ni fan inte gå in i sista matchen och vinna. Ni kan lägga er och säkerställa att vi antingen kan använda det där första picket till någonting väldigt värdefullt eller trada bort det för ytterligare assets. Vilket en organisation som just nu New England Patriots verkligen behöver. Och de satt ju i guldläge där de kunde välja vilken spelare de ville, men nu istället så tror jag att de draftar 3 eller 4 tack vare den vinsten. Och nu Tennessee Titans istället de som draftar först.
Vi har varit inne på det här förut. Det är ju så att det är inte anledningen till att de får sparken, utan det är ju en kontinuerlig underprestation under hela året. Sen är det så, spelare spelar för nya kontrakt, tränare tränar för nya kontrakt. Man går inte in och förlorar i proffsidrott längre, utan det här med att lägga sig, det var någonting som man kunde se riktigt dåliga NHL eller NBA-lag tanka. Men liksom på, om vi snackar NFL, där är det sån konkurrens om platserna. Alla har liksom en practice squad där spelare vill in. Det kommer komma in massa nya draftade spelare. Du vill behålla din plats. Du vill ha liksom en, de går ju mycket på vad som finns på tape, alltså på videofilm. De vill ha en sista match där de gör fina tacklingar, springer bra routes, kastar bra bollar. Det är anledningen. Alltså, tränarna, de hade ju fått sparken även om de hade förlorat den här sista matchen. För som sagt, de har ju varit dåliga året ut. Ja, det går väl inte att säga annat än att samtliga de här du har rabblat upp gör rätt. För det är ju skitlag.
Ja, men det är det, verkligen. Och kikar man på Cleveland Browns som också har haft liksom en jävla struggle sen de gjorde sig av med Baker Mayfield och istället plocka in Deshaun Watson, så har ju de gjort sig av med sin offensiva koordinator och offensive line coach också. Vilket kanske känns vettigt med tanke på hur dåligt ändå det har sett ut. Sen är det inte så jättemycket mer som har skett när det kommer till folk som har fått sparken. Däremot så har det ju gjorts klart att vissa har fått behålla jobbet. Exempelvis Mike McDaniel i Miami Dolphins tillsammans då med general managern Chris Greer finns ju kvar fortfarande. Och samma sak med New York Giants har ju gått ut och sagt att vi behåller Brian Daboll, vår head coach, och general managern Joe Schoen. Och ganska intressant tycker jag ändå att de behåller just deras general manager med tanke på att de gjorde sig av med Saquon Barkley och hur bra han spelar i Philadelphia Eagles, och istället valde att signa då Daniel Jones. Men såklart, det finns väl annat som han har väl gjort vettigt under sin tid. Bland annat drafta Malik Neighbors som ja, just nu känns som en spelare som man verkligen kan bygga laget kring. Sen är väl den stora frågan, hur länge kommer Malik Neighbors, med tanke på hur bra han spelar, vilja finnas kvar i en organisation som New York Giants om de fortsätter spela så som de gör just nu?
Nej, jag säger så här att det, jag hade ju inte förlängt med någon som har någonting med New York Giants att göra. Jag tycker, med tanke på den stadens dragningskraft så är det ju så här att väldigt många drömmer om att bo i New York. Framförallt om du har liksom miljoner dollar på ditt konto, vilket man får om man spelar i NFL. Så att bara staden i sig har ju en dragningskraft som borde kunna göra dem konkurrenskraftiga genom att liksom ta in free agents och sånt där. Men när man varken lyckas med det eller egentligen med draften, förutom då Saquon Barkley för 10 år sedan ish och nu Malik Nabers, det är väl de två lyckade draftvalen de har gjort med liksom höga picks, så är det ju ett underbetyg till hela organisationen. Jag hade som ägare där sparkat, ja, där man brukar säga på ren svenska, avgå alla.
Ja, men faktiskt, alltså det känns som att det är mycket som inte funkar, och de satt ju också i en situation där de kunde drafta first overall, men precis som du säger, spelarna går ju in för att verkligen visa det bästa de kan, och headcoachen vill ju behålla jobbet. Hade de inte vunnit den matchen, ja, men då kanske han hade fått sparken istället, headcoachen. Och nu tack vare att han vann någon match där på slutet och ändå visar att ja, men jag kan coacha det här laget till att ändå leverera, ge mig bara mer tid, så kanske han ändå fick behålla jobbet tack vare det, vem vet. Men ja, nog om folk som har fått dojan. Nu handlar det om de som fortfarande finns kvar i ligan och fortfarande finns kvar i spel för att vinna Lombardi Trophy. Första matchen spelas lördag klockan 10.30. En match på förhand som jag är riktigt glad kommer ske, med tanke på att Los Angeles Chargers är ett sånt där lag som man har hypat upp under ganska många år sedan Justin Herbert kom in i ligan, men som man knappt om någonsin har fått prata om i slutspelssammanhang. Det är hela tiden Kansas City Chiefs ifrån den divisionen, men nu om man kikar i den divisionen så är det faktiskt 3 lag. Denver Broncos, Los Angeles Chargers och Kansas City Chiefs. Och Kansas City Chiefs har en bye week som vi alla vet, med tanke på att de knep första sidan i slutspelet. Likaså gjorde Detroit Lions, som då vann sin sista match mot Minnesota Vikings. Väldigt övertygande, får man också säga. Men just första matchen, Sheriffen, vad har du att säga om den?
Ja, jag ska först rätta dig och säga att den börjar ju 22.30, inte 10.30 utan 22.30, och Houston Texans hemma mot LA Chargers. Och jag säger som du att LA Chargers ska bli spännande att se i årets slutspel, för att det har ju varit ett lag man på något sätt har gillat, alltså väldigt många år nu, och tyckt att de har haft sköna spelare och sådär. Men inför i år, när de gjorde sig av med de här sköna spelarna i Williams och vad heter han, knubbiga lilla running backen med nummer 30.
Ja, men Austin Eckler, Keenan Allen gjorde de sig av med. Det är liksom de som har varit stöttepelarna för offensiven. Ja.
Och då trodde man att det skulle bli pannkaka, men det blev ju tvärtom. Det blev ju hur bra som helst. Och Houston var ju liksom fjolårets Chargers, ett lag som charmade en som man kanske inte trodde på, men de fick verkligen utväxling och har väl på något sätt liksom behållit lite. Alltså de har fortfarande varit ett bra lag, men jag tycker inte att de har varit lika charmiga som de var under fjolåret. Så att jag säger så här, det här är en väldigt oviss match på förhand med tanke på att Houston spelar hemma. Hade LA Chargers haft hemmaplan, då hade jag nog sagt Chargers 8 dagar i veckan. Nu är jag lite mer osäker, men det känns som att Houston har lite tuffare skadeläge. Flera viktiga borta i det här laget än vad det är i Chargers. Tycker också LA Chargers tränare Harbaugh känns lite mer slutspelskompatibel och vet hur man vinner matcher. Så att jag lägger ändå mina ägg i Chargers-korgen.
Men jag tror faktiskt också Chargers. Alltså jag gillar hur de har fått fram sina 2 rookie wide receivers, Quentin Johnson och nu har jag tappat namnen på Ladd McConkey heter han ju såklart. Jag har honom i min fantasy tillsammans med Quentin Johnston, och de har ju varit lysande hela året i stort sett. Framförallt Ladd McConkey då, och det känns som att helt rätt spelare har de fått in, och även på running back positionen med J.K. Dobbins som kommer tillbaka från skada i år då, har fungerat väldigt bra i den här offensiven. Och defensiven har alltid varit lite upp och ner, men jag tycker att den har sett bättre ut i år, och tack vare den så har de också vunnit fler matcher. Och kikar man på de sista matcherna för säsongen så tycker jag att Chargers har sett vassare ut och starkare ut än exempelvis Houston Texans. Houston Texans såg väldigt stark ut i början och mitten på säsongen, men har avslutat lite sämre. Förlorat matcher som de eventuellt borde ha vunnit, och jag tycker inte såklart... Joe Mixon är liksom den stora spelaren just nu, och tillsammans med Nico Collins, men de har ju tappat många. Stefon Diggs borta för resten av säsongen ganska tidigt, jag tror det var liksom vecka 7 eller så som det skedde, ja. Och samma sak Tank med Dell. Tank Dell för några veckor sedan också. Det är två stora spelare som du hade behövt i en slutspelsmatch, och då tycker jag det viktar mer åt Chargers håll. Jag tror att de vinner den här matchen och kliver vidare in i slutspelet.
Ja, vi rullar vidare till nästa som spelas senare då på natten mellan lördag och Sonntag. Det är då 02.00 Baltimore Ravens mot Pittsburgh Steelers. Vad tror Olsson?
Ja, men innan vi går in på den matchen så måste jag bara säga att jag älskar hur slutspelet ser ut i år. För att det finns inte ett enda lag som är med i slutspelet som inte har vunnit 10 matcher. Det är inget Nej. Lag som känns som de har glidit in på en räkmacka för att divisionen har varit skit, utan även Tampa Bay Buccaneers som kommer från den kanske sämsta divisionen lyckas kliva in i slutspelet i sista matchen för säsongen. Det var verkligen vinna eller en möjlighet att åka ur. Så jag gillar hur slutspelet ser ut i år, för det känns som helt rätt lag har kommit vidare och alla har en chans att vinna sina matcher. Kanske förutom Pittsburgh Steelers. För Pittsburgh Steelers just nu känns absolut mest mossiga av alla med i slutspelet. De har förlorat extremt många matcher i slutet på säsongen. Russell Wilson känns ungefär lika dålig som tiden som han spelar i Denver Broncos. Och det känns som att även fast George Pickens kom tillbaka så är det inte alls samma typ av spel som vi fick se från hans sida innan skadan då som skedde. Medan Baltimore Ravens som de möter... Det här kommer ju bli en barnlek för deras del. De kommer ju köra över Pittsburgh. Det var lite tufft inledningsvis mot Cleveland nu sista matchen för säsongen. Men nog fan räddade Ravens ute precis som man hade tänkt sig. Fortsatte bara pumpa på, och Derrick Henry, Lamar Jackson med flera. Nu saknar de ju Say Flowers, vilket är ett stort tapp. Men jag tycker Rashawn Bateman och såklart deras tight ends tillräckligt vassa för att kunna köra över ett Pittsburgh Steelers-lag.
Andrews som han heter.
Mark Andrews och Isaiah Likely, de två.
Nej, jag är helt enig med dig där. Alltså Baltimore känns ju tyngre på samtliga positioner, hemmaplan, och jag tror också så här, Pittsburgh är typ nöjda ändå med att så här, ja, vi tog oss till slutspel i år igen. Baltimore har ju Super Bowl drömmar, vilket är befogat med det laget de har. Och de har liksom, det känns som att de har blivit bättre och bättre, lite som vi snackade om Chargers, att Baltimore har ju liksom stegrat sin form genom säsongen, medan Pittsburgh ändå varit stabila, men de är ju liksom ett sådant lag som är, de är alltid ganska bra, de är aldrig riktigt bra, så att nej, Baltimore vinner hemma.
Ja, vet du någonting gällande Baltimore som jag bara såg på sociala medier? Tydligen så är det så att Baltimore, när deras quarterback har varit 28 år gammal, och jag tror att det är nästan lika många år emellan deras Super Bowl-vinster också, så har de vunnit en Super Bowl. Och det gäller den första Super Bowl som de vann 2001 eller 2000, samt den de vann med Joe Flacco. Båda deras quarterbacks står 28 år gamla, och jag tror att det var ett spann på kanske 12 år eller så emellan. Och nu är det... ish 12 år sedan de vann en Super Bowl, och nu är Lamar Jackson 28 år gammal. Kommer de upprepa historien?
Ja, kanske. Vi skuttar vidare till nästa fight som på förhand är, ja, det är Baltimore också. Baltimore är de som har lägst odds av alla lag, och de som har näst lägst odds att vinna sin match, det är den som spelas söndag klockan 19. Buffalo Bills hemma mot Denver Broncos står i ynka 1,22 gånger pengarna i skrivande stund. Hemmalaget Bills. Vinner de, Olsson?
Jo, men det tror jag. Alltså, om någonting det du kan lassa in på den här matchen är att Josh Allen kommer att göra en touchdown. Han kommer göra allt för att hans Buffalo Bills ska vinna den här matchen, och även fast Denver Broncos inte kommer vara påverkade riktigt av vädret där de kommer ifrån, Mile High såklart, till då Buffalo, så kommer det här vara en match som jag tror att Buffalo kommer vinna tämligen enkelt. Jag gillar verkligen det jag har sett ifrån Bo Nix, och jag tror att han är verkligen en spelare för framtiden som kommer kunna göra mycket för Denver Broncos Så det är första gången sen Peyton Manning-tiden också som de kommer in i slutspelet. Så det visar ju bara där liksom hur duktig och rätt han är som spelare för just Denver Broncos. Och även när de gjorde sig av med Jerry Jeudy och man tänkte shit, de går verkligen inte före längre, utan de gör sig av med bra spelare, samma sak med Nick Chubb för några år sedan till Miami Dolphins, så kände man liksom så här, men vad håller de på med? Plocka in Russell Wilson och gick åt helvete, men nu har de verkligen hittat rätt med Bo Nix. Tyvärr så tror jag att han vinner sin första slutspelsmatch, utan Buffalo Bills vinner den här som sagt tämligen enkelt.
Jag tror inte det kommer bli enkelt, för alltså, tittar man på Denvers statistik så har de på liksom senaste månaderna gjort jävligt bra resultat. Alltså man har de förlusterna man har, det var, man torskade med 34-27 borta mot Chargers och man torskade borta mot Bengals i övertid. Annars har man då besegrat Kansas City Chiefs, visst ett B-betonat Chiefs utan Mahomes och kompani som redan var klara för bye week. Man har ändå slagit Colts, ja okej, okay, det är skitlag när jag läser upp. Nej, Buffalo vinner.
Ja, jag tror
Buffalo vinner. Men jag tror inte det blir någon överkörning, utan jag tror att man kanske vinner med så här 7 poäng.
Ja, men jag tror 10 kanske de vinner med. Alltså det kommer ändå kännas komfortabelt. Det kan vara liksom att Denver kanske gör första touchdownen, men sen efter det så kommer det vara Buffalo Bills show liksom. Jag tror definitivt att det blir enkelt, och de som håller på Buffalo där klockan 7 på söndag, ni kommer kunna njuta av den matchen och vara ganska lugna. Däremot klockan 22.30, nu säger jag rätt här sheriffen, jag läser ju såklart på den amerikanska sajten och då står det 10.30. Sen jobbar jag också med ett jobb som pratar mycket 10:30 p.m. och sånt där. Sak samma. Matchen som spelar 22.30 på söndag. Mycket, mycket svettig match för min del. Vad tror du, sheriffen? Har Packers en chans så som de såg ut mot Chicago Bears i förra veckans match? Och också matchen innan mot Minnesota Vikings?
Jag ska säga så här att jag har inte sett någon av de matcherna. För jag såg bara en match den här veckan och det var den som gällde något. Det var ju alltså den mellan Lions och Vikings. Men det du snackar om, det är ditt lag, Green Bay Packers, som spelar borta mot Philadelphia Eagles. Och jag tror, precis som alltså för några år sedan när man räknade ut dem, det var borta mot Dallas. Eller var det till och med i fjol?
Det var i fjol.
Så tror jag absolut att de har en chans, för att är det någonting som liksom såna här, ungefär som när vi nämnde prinsen där och hans Jacksonville Jaguars, det sitter liksom i väggarna, och i Green Bay sitter det någonstans mentalt att okej, vi är underdog, vi är på bortaplan, vi har ingenting att förlora, och de liksom omfamnar den situationen, gör det bästa av det, medan Eagles känner att fan, vi har varit så jävla överlägsna här på slutet. Det här vinner vi lätt som en plätt. Jag sätter upp varningens finger här och tror faktiskt att Gnistan Olsson kan få en ganska trevlig söndagkväll.
Jag hoppas verkligen du har rätt, sheriffen. Alltså, så som det såg ut mot Chicago Bears, alltså de borde ha vunnit den matchen, de borde ha hanterat klockan mycket bättre. Och samma sak egentligen mot Minnesota Vikings. De kommer inte tillbaka förrän i fjärde kvarten. Så känner jag att har de inte lärt sig från de två matcherna med alla misstag de gjorde, och nu saknar de dessutom Christian Watson, då kommer de ha ganska svårt emot ett Philadelphia Eagles som kommer in med väldigt mycket självförtroende. Men tidigare har vi ju sett ett Philadelphia Eagles som har kommit in i slutspelsmatcher med mycket självförtroende och åker på överkörning. Och där hoppas jag ju liksom att Green Bay faktiskt kan komma till bra spel, och att det är lite det vi får se. Att försvaret spelar bra, de stänger ner Saquon Barkley, de sätter hård press på AJ Brown, så att egentligen det stora offensiva vapnet kommer vara Devonta Smith. Och där känner jag ändå att då finns en stor chans för Green Bays försvarare att kanske kunna ta sig fram till Jalen Hurts och göra honom obekväm också i fickan. Så stänga ner hela springspelet är ju nyckeln mot ett Philadelphia Eagles anfall. Och sen också att just Jordan Love inte gör några misstag. Kan de lösa de bitarna, så finns det en stor chans att de vinner den här matchen. Den är stor och stor, men det finns en chans åtminstone. Annars kan det bli tufft. Alltså det enda som glädjer mig just nu över den här matchen på förhand, det är att den spelas 10:30 eller 22:30 då, och inte mitt i natten, så att jag måste sitta uppe, vara toktrött dagen efter och ha sett en förlustmatch igen. Det alltid tuffare de matcherna, för du går till jobbet med huvudet nere i sanden, drar den längs gruset eller isen eller snön som är på marken. Fruktansvärt jobbigt, och jag många hoppas att jag håller huvudet högt på måndag.
Många som får bilden av att Olsson jobbar i Saharaöknen, man jobbar alltså i Växjö, så ingen blir avundsjuk på honom.
Nej, men jag är i Vegas då och då, så finns lite sant. Sand där att dra huvudet i, absolut.
True. Nej, potentiell skräll Green Bay, men jag tror ändå Eagles vinner. Men som sagt, potentiell skräll. Men jag är tämligen säker på att det kommer skrälla i nästa match. Det här är då en match där Washington Commanders är underdog. Det är matchen som spelas natten där mellan söndag och måndag. Tampa Bay Buccaneers hemma mot Washington Commanders. Och jag tar ton och säger att Washington kommer vinna. För att är det någonting som de har visat under året? Det är ju Tampa också en jävla renamma liksom. Men jag tycker att några av Washingtons vändningar som de har stått för har varit väldigt spektakulära. Några av deras... Alltså när allting funkar i Washington så är det ett väldigt sevärt lag. Och jag tror, precis som jag var inne på när det gäller Pittsburgh, att jag tror Tampa är ganska nöjda så här att ja, vad fan, vi gjorde det igen. Vi tog oss till slutspel, vi vann divisionen, vi har gjort en godkänd säsong. Sen tittar man liksom på de här spelarna som de har, det är väldigt många som har överpresterat. Alltså Baker Mayfield har varit mycket bättre än vad man trodde. Tittar du på deras övriga liksom White och vår vän, vad heter han, wide receiver som satte rekord där,
Terry McLaurin eller?
Nej, för fan, vi snackar Tampa Bay, nummer 13, Mike Evans heter
Mike
han,
Evans.
Som fångade 1000 yards för jag vet inte hur många gånger i ordningen på raken, alltså, jag tror att de är nöjda. Det finns en annan hunger i det här Commanders-laget. Och jag tror, precis som jag var inne på med Green Bay, att de kan gå in liksom. De är underdogs, det är bortaplan. Jag tror att det kommer passa dem ganska bra. Det är fan med bara att köra. Jag tror att de kommer vinna här.
Jag ser emot dig, Schiffen, för jag har en jävla wild, eller bubblare här. Jag ser att Tampa Bay Buccaneers kommer ta sig till NFC Championship-matchen. Jag älskar det jag ser med Baker Mayfield och det här Tampa Bay Buccaneers-anfallet. Bucky Irvin, Rashad White, deras två running backs, Mike Evans som du var inne på, lysande. Och jag gillar också hur de har fått fram i slutet på säsongen i helt rätt jävla tid. Jalen McMillan också, deras andra wide receiver. I en tid då de saknar en av de viktigaste spelarna, Chris Godwin, så har de hittat en annan som fungerar minst lika bra. Han gjorde något rookie-misstag genom att göra en pistolgest. Men utöver det så gör han liksom inga misstag. Ja, men han drog på sig en liksom 15-yards flagga i matchen som var nu i helgen på grund av det. Men annars tycker jag att allting klickar i det här Buccaneers-laget. Och Commanders, jag tror att det är liksom lite Denver Broncos-varning. Alltså, de kommer komma in och vara lite hariga i den här matchen och vara jävligt nöjda vart de har kommit. Men så som de såg ut i sin sista match, alltså det var ju på slutsekunderna som de vann den matchen. Det var ju liksom inte alls givet att de skulle fixa det liksom. Nog för att de var klara för slutspelet, men det fanns ju liksom en fråga om seedingen här. Jag tror fan Buccaneers vinner den här matchen. Inte enkelt, det kommer vara tufft. Men jag tror de vinner den, och de vinner sin kommande match också i så fall. Antingen mot Minnesota Vikings eller vilket annat lag det nu blir. Men nej, Buccaneers säger jag.
Ja, jag tror ändå att Washington har skaffat sig, alltså man bara tittar, visst det är inga kanonlag de har slagit på slutet, det är Dallas, det är Falcons, men de slog Eagles när de möttes på hemmaplan för 3 veckor sedan. Sen har man ju...
Var alltså, inte det matchen har, som Jalen Hurts skadade sig? Det kanske inte var.
Minns fan icke, men det var ju flera matcher i alla fall där de liksom i jättestort underläge. Nu går jag in och tittar på statistik här, för jag minns att de gjorde en jävla sjuk fjärde quarter. De ligger alltså under med 21-7 efter första. Sen ligger man under då med, vad blir det då? 22-6 efter... Nej, förlåt. Man vinner... ja, men jag sitter och räknar här. Jag är dålig på matte, för man måste liksom ta i beaktning också om de sätter extra poängen och sådär. Mm. Men man vinner alltså fjärde korten i den här matchen mot Eagles med 22-6. Så att det finns en jävla uppsida i det här Washington när allt funkar. Alltså, för jag tycker precis som du nämnde med Tampa Bays liksom spelarbesättning, att det är ett ganska brett lag, men det finns ju också här alltså spelare som Zaccheaus, Crowder, förutom de som ska göra det i form av McLaurin och QB'n himself såklart, så
Brian
tycker jag liksom att
Junior och allting. Ja, men alltså det är ett roligt lag. Det är ett roligt lag som man kommer kunna följa i många år. Men jag tror att i år så är Tampa Bay Buccaneers snäppet vassare.
Och framförallt jag lassar på Washington. Det är min skräll i första rundan här. Ja. Och den första rundan avslutas då dagen därpå. Alltså Monday Night Football. Och det blir ju svensk kontext. Tuesday Very Early Morning Football 02.00. LA Rams mot Minnesota Vikings.
Stora frågan här är om den här matchen ens kommer spelas i Los Angeles med tanke på elden som just nu härjar.
Eldarna,
precis. Det är väl 5-6 stycken nu liksom. Om den ens kommer spela med tanke på de matcherna som skulle vara i NHL och NBA-sammanhang under helgen har ju blivit framflyttade till obestämt datum, och jag tror att NFL i nuläget också kikar på en alternativ plan för just den här matchen om det inte har lagt sig. Men sen är det också frågan, vill man spela i en stad som precis har gått igenom en av de största tragedierna i dess historia? Flera tusentals människor har blivit av med sina hem. Är det rätt att spela en slutspelsmatch då? I kanske den större frågan. Den kommer spelas oavsett någonstans. Och det kommer vara, oavsett var den spelas, sett i alla fall hemmaplansfördel för Los Angeles Rams. Minnesota Vikings såklart har ju vunnit fler matcher, men så som de spelar mot Detroit Lions, du såg själv matchen, Sheriffen.
Ja.
Har de en chans? Alltså, finns det liv i det här laget efter en sån match att kunna komma tillbaka mot ett Los Angeles Rams som jag tycker i slutet på säsongen har gjort allting rätt? Puka Nacua, vilken spelare han har varit för Los Angeles Rams-laget. De har fått tillbaka Tyler Higbee också, som har haft en och annan touchdown sedan hans återkomst in i ligan. Det känns som det Los Angeles Rams-laget, så som de har sett ut under slutet av säsongen, som det laget som gick och vann Super Bowl för några år sedan. De är så pass bra just nu. Och Minnesota Vikings såklart, de har spelat bra genom hela säsongen, men när det väl gäller som allra mest, och det gör det nu också, då kunde de inte leverera någonting. Då var de sämst.
Ja, jag tror också så här att de visste förutsättningarna, att den där matchen gör att du får en bye week, du får en högre seed, men även vid förlust så får du en tämligen smakrik motståndare. För jag tror att Vikings ser sig själva som jättestora favoriter i den här matchen, och jag ser dem också som det bättre laget. För jag tycker liksom att, visst, bortsett från plumpen nu mot Detroit, så har de liksom i varje match varit väldigt homogena, alltså bra både offensivt, defensivt. Sam Darnold funkar, JJ funkar, Addison funkar. Lite, ja, det är väl springspelet skulle väl kunna jackas upp lite till. Alltså Cook har ju inte varit den fantom han var när han kom in i ligan.
Du tänker på Aaron Jones?
Ja, förlåt. Aaron Jones. Det var, Cook hette den förra running backen som såg
likadant. Ja, det var några år sedan. Ja, han är ju helt borta ur ligan just nu också.
Ja, det, därav sitter det i muskelminnet att säga, och säga manligt körsorgan när man snackar Vikings running back.
Vikings,
men nu har man ju faktiskt konkurrens där, för du har ju tagit en gammal running back ifrån LA Rams, som jag inte missminner mig.
Nej, Green Bay Packers.
Som spelar andra fiol där.
Och
nu när du har den konkurrensen, de fick varva lite mot Detroit här, och jag tror att där gör de gott, att båda de vill visa att de vill spela slutspel, och de vill inte bara göra en match i slutspel, utan de vill vinna här och visa att jag är bästa running backen. Darnold vill bevisa att vinna 14 matcher, förlora 3 under en säsong, inte var någon fluk, utan han är på riktigt. Han vill visa det i slutspel. Jag tycker Vikings är så jävla stabila, så att jag tror att de vinner enkelt mot Rams.
Har inte de också spelas samtliga matcher borta, Minnesota, vill jag minnas?
Förutom den senaste.
Ja, mycket talar ju för Vikings såklart, och det hade varit kul om hela NFC North tar sig vidare, förutom såklart Chicago Bears som är sämst, tar sig vidare in till nästa runda i slutspelet. Vi får se. Men Nej, någonstans lutar jag lite mot Los Angeles Rams. Jag tror åtminstone att du kan lägga plushandikapp på Los Angeles Rams. För jag tror inte de kommer bli överkörda i den här matchen. Utan jag tror det blir tight. Jag tror båda kommer komma dit med väldigt mycket offensiv fotboll. Så det är en rolig match som du sitter uppe och kollar också, det tror jag. Det kommer inte bli som Detroit Lions mot Minnesota Vikings, utan det kommer bli poängrikt.
Ja, jo, det kommer det nog bli. Men sen är det också så här att det är ju, jag vet inte hur man ska förklara, att jag tror att oavsett vad som händer med liksom matchen och Los Angeles som stad nu i sig, jag tror att väldigt mycket fokus från alltså spelarna i Rams kommer fortfarande vara i det också. Så att man kommer inte ha 100%. Man kanske säger, så kommer Surre gå i tränarrum och säga, okay guys, you need to focus 100% on this game, man. Men man kommer ändå vara så här, har jag kvar min skosamling och mina signerade baseballkort med Babe Ruth som jag har köpt på eBay för miljontals kronor. Alltså du kommer ha tankarna, oavsett om du spelar hemma eller om du får åka till, vad vet jag, San Francisco, den arenan är ledig nu med tanke på hur dåliga de var i år. Alltså man kommer ha tankarna på andra ställen, medan Vikings har fullt fokus på uppgiften. De har en jättebra säsong i ryggen. Rams har gjort det bra också, absolut. Men jag tror inte det kommer bli jämnt. Jag tror på en jävla överkörning.
Nej, du har faktiskt en poäng, sheriffen. För det är en sak att komma till spel efter en katastrof. Men det är en annan sak att komma till spel i stort sett under katastrofen. För du vet fortfarande inte vad som händer. Du vet fortfarande inte om alla som du känner i staden är säkra.
Nej.
Och du kan till och med inför matchen ha blivit av med ditt hem, som kan ha påverkat väldigt mycket av hur uppladdningen inför matchen har varit.
Ja.
Du har en stor poäng där, sheriffen, som jag inte ens...
Man är ju bara människa, så att robotar kan ju liksom fimpa det där. Okej, spela fotboll, vinna fotbollsmatch, det går jättebra. Men en människa funkar ju inte riktigt så, utan vi är ju lite mer, vi har ju feelings, va, Olsson? Så att jag tror, nej, det där blir lurigt för dem.
Ja, här, du har en bra poäng. Så nej, jag sviktar också. Jag rättar mig och säger Minnesota Vikings vinner den här matchen.
Ska vi se om Rogga börjar vuffa om jag kör ett Vikings
yl? Ja, testa.
Rogga?
Nej då,
var lugn.
Han håller sig. Han håller
sig. Vet vad han har gjort, och alla lyssnare, vad han gjorde här för 5 minuter sedan ungefär. Jag sitter ju nämligen i min garderob. Nu har jag en stor garderob. Jag har hela min källare som garderob. Men då gick han ner, eller han har ju varit här, men han ställde sig och rev ner en tröja då som låg på en hylla. Och sen la han sig som en tjock jävla padda på den tröjan. Så nu ligger han och myser på den och lyssnar på Husse. Det är en fin ponke.
Mys. Vad var det för tröja då, sheriffen? Det var inte din Buffalo Bills-tröja som du har?
Nej, det är en sån här lurvig jävel som man har när man fryser väldigt mycket. En sån här som är som en blandning mellan en fleecetröja och en kjol, typ.
Ja, okej. Okay. Jag tänkte annars om det skulle vara så här en indikation. Min hund gav ju mig en indikation, han heter Nelson för övrigt, på vad som skulle ske i matchen. Det här var ju Stanley Cup-final då mot ditt lag, Florida Panthers. Mm-hmm. Vegas Golden Knights, så var jag ute, jag tror jag berättade historien förr, men den tål oss att berätta igen, för den är så otippad att det ens händer. Men vi var ute i trädgården och jag höll på att vattna gräset och kände liksom att ja, men det här är lite kul, och han kommer fram och vill börja leka lite med vattenstrålen, som en staffe ganska gärna gör liksom, och är väldigt leksam av sig generellt. Men han börjar ju bita mot vattnet, och sen sprutar ju liksom vattenstrålen rakt mot honom, vilket kanske är bland det sämsta jag gjort, för jag höll på att bli av med fingret där också. Men han råkar bita mig lite i fingret av väldigt mycket misstag liksom, så det var inget så. Men dagen efter så kollar jag på fingret och ser liksom att det har blivit som ett R där, eller åtminstone en sårskorpa åtminstone, som min sambo då säger, fan, det där ser ut som en sjua. Så börjar liksom tankarna gå, det här bettinghuvudet, fan, vad betyder det? Ska det bli över 7 mål i matchen nu i natt mot Florida Panthers? Eller kommer Vegas göra 7 mål? Så jag börjar lägga 100 spänn på att det ska bli över 6,5 mål. Jag kände liksom, ja, men det är åtminstone givet. Sen börjar jag scrolla ner i rätt resultatkolumnen där. Känner, okej, men Vegas, 7 mål. Ja, men de kanske gör det. Slänger in att Vegas ska göra 7 mål. Men då är ju frågan, hur många mål ska då Panthers göra? Så jag vänder på fingret upp och ner och ser att det ser ut som en 2 och slänger in 7-2. Ett resultat som då gav 100 gånger pengarna. En hunka på det, gick och la mig och sov, vaknade och skulle iväg till Dublin dagen efter med ungefär 2 minuter kvar av matchen. Öppen kasse såklart. Nej, jag tror faktiskt inte det var öppen kasse i och för sig nu när jag tänker efter. Men i alla fall, resultatet då när jag vaknade, 7-2.
Ja, det är snyggt.
Nej, det var det sjukaste jag varit med om, tror jag, i betting-sammanhang. Och efter det så lyssnar jag på alla tecken som jag ser runt omkring mig. Framförallt om det kommer ifrån min hund. Så skiter han och det ser ut som en 5, då blir det någonting med 5 i någon av matcherna som jag ska kolla på.
Mm. Rogga sket mig på armen igår när jag bar ner han för trappen.
Och
han
vad såg det ut som på armen då?
en fågelskit. Så det blir väl att... Ja,
Eagles vinner alltså. Och Ravens. Ja,
eller att något också av mina lag gör 0 mål i någon match kanske.
Ja,
våra lag möts ju i basketen. Det kanske blir då att ditt Milwaukee Bucks vinner mot mitt Orlando Magic med 97-0 eller något. Vi får se.
Ja, eller att det var en magisk skit så att det är just Orlando Magic som vinner. Vem vet? Ja. Man kan tolka allting på olika sätt. Det är det som är det fantastiska. Ja, det är sant.
Men du Olsson, nu byter vi sport. Det ska bli kul med slutspel i alla fall.
Ja,
men lite snabbt hockey. Give me hockey bet.
Nej, men alltså det finns en match som spelas innan då första slutspelsmatchen i NFL. Så vill du vara bänkad framför TVn från redan 7 på kvällen så ska du spana in Boston Bruins som tar sig an Florida Panthers. Hemma för Florida Panthers del, och Panthers har ju varit lite knackiga nu på senaste tiden men vann matchen i natt då. Ja, men sheriffen, det har ju inte varit det samma Panthers som man är vana att se dem. Och det har varit lite skador också.
Vi vinner ju inte alla matcher, men jag tycker ändå vi är ett stabilt topplag. Men fortsätt ditt resonemang.
Ja, men Bobrovski exempelvis, han har ju inte varit den keepern som man är van att se honom. Hans save rating står ju på 903. Eller punkt 903 eller vad man säger. Så det är ju inte samma Bobrovski.
93.
Ja, 93, tack. Men det är ju inte samma som man är van att se honom. Utan jag tror liksom när de förra året gick och vann Stanley Cup så var han ju närmare och nosa liksom på 93-snåret där liksom. Och med det sagt så känner jag, även fast Spencer Knight har sett bra ut, men han står ju på ännu sämre, så är det lite annat för Florida Panthers. Och jag tycker att en sån här match som annars brukar alltid vara lite av en slutspelskänsla. Nu är ju Boston Bruins ett skitlag i sig, så som de har spelat på sistone tiden. Så det kanske inte är samma liksom edge som båda de här lagen kliver in med. Men det är också en reprismatch på första matchen för året som Florida Panthers körde över Boston Bruins in. Så jag hoppas att få se samma Florida Panthers, så att efter det här kommer de igen lite och hitta den där groovet som de har. Där exempelvis Sam Reinhardt fortsätter att leverera kassar. För att det var länge sedan man såg en Sam Reinhardt mål. Nu är det istället andra som har steppat upp, och Ecke exempelvis har ju varit skadad också och missat några matcher. Så nej, jag känner att Florida Panthers måste komma tillbaka lite i den här matchen, och Boston Bruins förlorat 5 raka matcher nu. Vad händer egentligen? Vilket skitlag.
Ja, och det finns ju en jävla rivalitet dem emellan efter det som
absolut
hände i slutspelet, både i fjol och framförallt i förfjol, då Florida alltså slog ut Boston. Boston ledde med 3-1 och har liksom vunnit grundserien och allting. Florida kom in på ett bananskal, vände den serien och Carter Verhaeghe avgör match 7 i övertid. Florida går hela vägen till final och förlorar mot Vegas. Och jag, med tanke på att du snackar om Florida, kan väl jag snacka lite om Vegas då och säga att de vinner sin match mot New York Ragdolls här om ett par nätter väldigt enkelt. Och då tänker du som lyssnar, New York Ragdolls, ja, New York Rangers, fast med en liten hint av ironi och diss mot detta skitlag. Så här är det, tittar vi liksom på Rangers i år så har ju de varit alltså ligans överlägset mest underpresterande lag mot vad
absolut
man trodde. Så man var... Man var ett av ligans bättre lag i fjol. Man trodde att ja, nu har liksom, nu har Shestorkin fått nytt kontrakt. Kanon, kan han slappna av och spela bra i kassen? Panarin, Zibanejad, Kreider, alla kommer funka fortfarande. Nej, de har blivit ett år äldre och är för gamla. Och man tradade bort Kakko och de här som skulle ta över egentligen. Så att det är inte mycket som funkar i Rangers. Truba tradar man bort också, lagkaptenen. Nu åker man då till T-Mobile Arena och Vegas Golden Knights som möter ligans bästa hemmalag. Vegas har tagit 34 poäng av 42 möjliga på hemmaplan. Man har gjort 80 kassar, släppt in 50. Rangers i skrivande stund förlorat 7 av de 10 senaste. Det är ett sjunkande skepp. Vegas hemma, det är bergsäkert. 2-0-4 på raka ettan, det är bara lassa.
Ja, och någonting som är garanterat i den här matchen är också att Mark Stone gör mål. Det känns som i stort sett varenda hemmamatch så är det Mark Stone show. Och sen när de väl spelar borta så kommer liksom de här spelarna som Victor Olofsson, Golofsson in istället och levererar. Samma sak med William Karlsson, Kolesar med flera. Men just hemma, Mark Stone levererar verkligen. Så ja, där kan vi lassa in ett mål på honom.
Och även Jack Eichel kan du ju lägga om du vill krydda oddsen lite på att han gör poäng i alla fall, för vilken jävla, vilken blick han har, Jack Eichel. Fantastiskt när han är på spelhumör, och det har han ju varit ända sedan han lämnade Buffalo i stort sett. Så att det,
Thomas Hertel är ju också ett bra spel på att göra mål, kan jag säga. Också en som levererar väldigt bra hemma, inte lika bra borta. Men det är någonting med T-Mobile Arena. Jag har varit där själv 3 gånger och stämningen där och för det här Vegas Golden Knights-laget är annorlunda. Och det är någonting som kommer vara tufft för det här New York Rangers att spela i. Så det blir nog
Ragdolls.
Minst 6 mål för mitt Vegas, hoppas jag på.
Ja.
Kikar man på NBA då, Sheriffen?
Så.
Så finns det en rolig match du också kan kika natten till söndag. Nämligen Houston Rockets som tar sig an Atlanta Hawks. Atlanta spelar hemma och det här är två lag som jag ändå tycker båda någonstans har överpresterat kontra förväntningarna på dem. Framförallt Houston Rockets som är ett av ligans bättre lag just nu. Och då är det liksom Jalen Green som var rookie bara för några år sedan som verkligen har hittat formen och fått det här laget lite att vända. Samt defensiven som också fungerar väldigt bra. Fred Van Fleet har ju liksom fått en revival igen genom att komma till det här Houston Rockets-laget. Och jag gillar det jag ser. Jag gillar också att Houston är ett bra NBA-lag. För att om någonting, det var liksom en stor hype där de hade exempelvis de här stora spelarna som, nu har jag tappat hans namn. James Harden exempelvis. När han då liksom spelar i Houston Rockets så kändes det som att det var ett lag som folk pratade om. Men sen har det liksom varit 5 år ungefär av att ingen har pratat om Houston Rockets mer än i sammanhang som gäller negativa aspekter. Men nu har de ju liksom fått igång formen, och även fast de inte var ett bra lag förra året, vändningen de har gjort i år är liksom avsevärt imponerande. Så jag gillar som sagt Houston Rockets, och vill du kika på en rolig match så har du liksom här en av helgens bästa skulle jag säga. För Atlanta Hawks spelar också jättebra, framförallt nu när de har fått tillbaka Trae Young in i truppen. Han var skadad i några matcher, så är det precis allting som behövs för att de ska kunna leverera riktigt bra. Och kikar man på hur det har sett ut poängmässigt så är ju Atlanta Hawks det laget som gör mer poäng än kanske just Houston Rockets. Men det är ju där försvaret är bättre, just Houston Rockets. Så jag tror att det här kommer vara en match där vi får se mycket försvarsspel. Och lite som jag var inne på förra veckan också, inte fullt lika många 3-poängsförsök som vi får se i andra matcher. Utan här är det mer liksom rough och gruff. Förutom kanske Trae Young som är väldigt mycket av en 3-point shooter. Men rolig match att kika på. Så definitivt den jag tipsar om. Jag tror att Houston Rockets, även fast de spelar borta, de är i stort sett nästan till obesegrade när det kommer till bortaplan. Så säger jag som sagt Houston Rockets att de vinner den här matchen.
Ja. Jag säger så här, det finns 2 riktigt jävla dåliga lag i NBA. Det ena är ifrån Kanada och heter Toronto Raptors. Det andra är från amerikanska huvudstaden Washington och heter Wizards. Och detta Wizards har väldigt mycket skador i skrivande stund och spelar då natten mellan, Vad blir det då? Fredag och lördag borta mot Chicago. Ett Chicago som inte heller har varit någon kanonlag i år. Men man är ändå, alltså man tittar på deras senaste hemmamatcher, så har de ändå vunnit samtliga tre. De har slagit Milwaukee, de har slagit Knicks, alltså New York, och de har slagit San Antonio Spurs. Så att hemma är man liksom i form. Sen med tanke på att man förlorade mot Washington i Washington, så tror jag ändå att man kommer få ett bättre odds än liksom en vanlig lunkmatch i säsongen på att Chicago vinner den här. Tittar man på deras spelare så är det ju, ja, det är ju de som ska göra det. Det är liksom Zach LaVine som är överlägset bäst. Han kommer fortsätta vara kung. Gillar också min gamla hjälte från Orlando, Nick Vucevic, som är, ja, där. Så att det finns ändå ett par fina spelare. White är bra också, Smith är väl okej. Ja, det är inget kanonlag Chicago, men de möter ett riktigt jävla skitlag i form av Washington. Så att mitt argument är väl att Washington är för dåliga. Det är de eller Raptors som är sämst i hela NBA. Så att det där ska bli en munsbit för Bulls.
Mm. Ja, jag håller med. Det är enkel match för deras del. Jag gillar ju, alltså just NBA i år är ju ganska liksom unpredictable. För du har liksom lag som Cleveland Cavaliers som leder i East, eller Eastern Conference då. Och sen har du ju Orlando Magic som spelar jättebra, och andra lag som du kanske trodde på förhand skulle finnas med i konversationen är ju inte ens med i liksom en potentiell slutspelsplats just nu. Philadelphia 76ers, som vi har varit inne någon gång, de är ju liksom elfte placerade just nu i den konferensen. Och istället så har du Detroit Pistons, ligans absolut sämsta lag förra året, som har hittat formen. 5 raka vinster just nu för Detroit Pistons. Det är galet.
Ja, trots att Ivy är skadad. Och där, det är ju egentligen en av deras viktigaste offensiva spelare. Så det är jävligt starka papper.
Ja, men verkligen. Och kikar man då i Western också, alltså det här kommer vara en rolig NBA-säsong. Just att det blir förhoppningsvis ett annat lag som kommer vara med i slutspelet och kommer ha en chans att vinna hela skiten än vad vi är vana att se. Det kommer liksom inte vara Lakers, Celtics och bara de liksom som man pratar om, utan vi får in de här tidigare skräplagen, och även San Antonio Spurs som du pratade om lite innan är ju också med just nu i ett potentiellt sett slutspelsammanhang, vilket är jävligt kul. Och även LA Clippers som har varit skitdåliga länge håller ju på att kunna kliva om sin rival då i samma stad, nämligen Los Angeles Lakers. Så är det mycket roligt som händer i NBA faktiskt. Så ja, du som ännu inte har börjat kika på sporten och ligan kan jag starkt rekommendera. När det är matcher i bra tider, släng igång det. Alltså det är så jävla snabbt, mycket fram och tillbaka och mycket spektakulära spel beroende på vilken match du väljer också.
Ja, eller titta i efterhand, det brukar jag göra. Jag brukar se hockey live med NBA morgonen efter, för att du har ju, om du köper deras alltså NBA.com, eller du laddar ner appen liksom och reggar ett konto, det kostar ish 1000 spänn, så har du hela säsongen. Och du behöver inte se matcherna live, utan du kan se dem i efterhand. Du kan spola då förbi halvtidspauser och danspauser, även om det ofta är snygga babes där som man liksom tittar på när de dansar. Men så här, och du får ju alla matcher. Och du kan välja, vill du ha hemma broadcast eller borta broadcast. Det går liksom att skräddarsy det där. Och det är fast pris. Det är typ 900 eller 1000 spänn hela jävla säsongen. Bra kvalle. Det är mycket, mycket prisvärt skulle jag säga. Och sen är det ju kul också, för att om man tittar liksom på, ja, du var inne på Rockets topplag i år, Cleveland topplag som man inte hade väntat, men det är också väldigt jämnt. Alltså ta liksom Denver som ligger 4 i västra konferensen, då ligger liksom Sacramento och San Antonio som jagar, de ligger på 18 vinster, så det är liksom 3 matcher skiljer 4:an mot 11:an. Det är en tajt jävla tabell, och då har de ändå spelat liksom 36-37 matcher. Så det är också jämnt. Varje match gäller ju någonting, allt som oftast. Jag tycker NBA är en väldigt underskattad sport i Sverige. Ja, fler borde titta.
Och det jag kan också säga är liksom det som jag tycker NBA gör bäst av de tre ligorna som vi följer, Sheriffen, det är vad de har att erbjuda i sin app också. Du kan slänga igång och se vilka spelare som är på planen och hur mycket poäng de har, hur många rebounds. Det är en väldigt tacksam sport att betta på. För du behöver aldrig sitta med en alternativ app vid sidan om och kika, men hur går det för den här spelaren? När är han inne? Och så vidare. Utan allting kan du följa i appen och få upp liksom statistiken live. Och det tycker jag är någonting som saknas exempelvis i NFL och också i NHL. Just att kunna få den här live-statistiken. Nog förvisso i just NHL så byts spelare hela tiden, så det kan vara svårt eventuellt att få till det. Men jag menar, kan de göra det i NBA så borde de kunna lösa det i de andra sporterna också. Så svårt är det inte. Och det hade förbättrat spel eller tittarupplevelsen genom framförallt de som bettar att kunna följa sina spelare. Och sen i fantasy-sammanhang, jag menar, vad fan, har de fantasy? Släng upp dem, den statistiken som ändå kommer in i de apparna, även att kunna följa när du kikar på matcherna. Det har varit fantastiskt, tycker jag.
Mm. Ja, jag säger så här att det går ju på NFL, även om den är lite knackig, den appen. Den brukar facka ur för mig i alla fall när man är inne på NFL.com på mobilen.
Ja, samma här.
Och NHL har ju det också, men det är någon typ av premiumtjänst man köper. Ja. Så du kan se liksom allting. Jag tror inte det är speciellt dyrt, men det går.
Det
att
som
rodda.
NBA har är att de har det på TV:n. Så kör du via en Apple TV exempelvis, så kan du slänga igång statistiken, ha den under själva matchen, så att du ser allting på en och samma skärm.
Mm.
Det är någonting som är att se med NFL och NHL.
Ja, jag ser hellre en match naken, men alla är olika. Men Gnistan Olsson, nu ska jag och Lars Roger gå och göra lite business. Jag kan berätta det för alla som lyssnar också, det kan vara intressant. Jag var ju på fest hemma hos Fred Astaire för, 3-4 kvällar sedan. Och det blev lite dimmigt och lite minnesluckigt. Och sen på morgonen där så kom jag ändå på, så här, eller jag kommer ihåg att jag köpte någonting igår. Men vad fan var det? Så då slog jag upp mina blå, öppnade mobilen och mail-appen. Och sen stod det då från en finsk hemsida, kiitos för din beställning. Och då hade jag då köpt en cirkelsåg.
Snyggt. Snyggt. Har du fått hem den?
Ja, du har fått hem idag. Så jag och Rogga ska upp och kolla så att den är intakt. Annars får vi skicka tillbaka den till Helsingfors. Annars hänger vi upp den i verktygsboden.
Det är ändå vuxen alltså, att ha en cirkelsåg hemma. Framförallt så känns det ganska okompatibelt att just dig, Sheriffen, att ha en cirkelsåg hemma. Det känns som någonting som klassiskt att du lånar och har det kanske liggande i 2 månader.
Nej, exakt så kände jag också. Men det är ju anledningen att jag ska bygga en sån där, jag vet inte vad man kallar det, inte en veranda, inte en uteplats, men en sån där med liksom öppet tak, det är pergola. Bara några ribbor. Så heter det, pergola ska jag bygga i sommar, tänkte jag. Och då, istället för att låna, för det var inte speciellt dyrt, utan det är så här, jag kommer säkert använda den där 5 gånger i mitt liv kanske, men då har jag en i alla fall, och det är ändå manligt att ha en cirkelsåg.
Och du kan vara den som andra vänder sig till också.
Oj, oj. Du, nu känner jag, nu händer det något. Nu växer det hår på bröstet här på mig. Fan, vilken kar jag blev.
Det är bara att köpa sådana här snickarbrallor och kliva in liksom på macken eller på en lokala Ica där med en stor prilla i käften. Sen är vi hemma, Sheriffen. Ja. Cirkelsågsmannen.
Rogga, ska vi upp och ta en fylla? Så köpa nya verktyg. Ja, han nickar instämmande.
Det är ändå fint att köpa nya verktyg på fyllan. Det är liksom en annan sitter och gör så här svindumma bett som jag har druckit och bara så här, fan den här sitter och liksom slänger in en så här miljonkupong och bara så här, kolla grabbar, det här har aldrig varit så säkert i hela mitt liv. Och sen dagen efter liksom vaknar man upp och ingenting har suttit, liksom 12 av 12 missar. Man bara, hur händer det här? Sån är jag.
Ja, men köp verktyg, Olsson.
Då är det bättre att köpa verktyg, jag håller med. Absolut.
Det vet du. Men tack för idag, slut för idag och alla tappra listeners. Och Auf Wienerschnitzel om en vecka.
Vi hörs om en vecka. Skål på dig.
Ska vi upp och kapa lite träribbor här, vet du, så hörs vi. Right on då. Hej, hej, hej.